Så där. Så orkar ni lite bättre att fundera på vad innebär det att fira nattvard egentligen? Eller en specifik dimension av det som jag strax ska lyfta fram. Vi har ju förra året så antog vi en ny församlingsordning som vi hade jobbat med i ett drygt år. Och för dig som inte är bekant med alla begrepp så är en församlingsordning är ett slags grunddokument eller identitetsdokument som förklarar vilka är vi som församling och som kyrka. Det finns ju massor olika slags kyrkor och samfund förutom de stora historiska kyrkorna som den katolska och den ortodoxa och den koptiska och så här, så finns det ju någonstans mellan 30 och 40 000 protestantiska samfund. Och då blir det lite viktigt att förklara vad är det här för typ av kyrka som du är med i eller som människor kommer till eller så här. Och det har vi försökt att beskriva i församlingsordningen. Och då är det ju viktigt att vi då och då återvänder till den och funderar på vad står det den egentligen? Vad har vi skrivit här? Eller vi behöver inte ha den betoningen, men vad har vi skrivit här? Och då står det så här om nattvarden. Så jag tänkte att vi skulle läsa det tillsammans. Jag läser det. I nattvarden blir mötet med Jesus Kristus tydligt. Måltidens gemenskap korsar alla gränser och gestaltar hoppet om en framtid tillsammans där Gud fullt ut har upprättat sitt rike. Till Herrens måltid inbjuds alla som vill närma sig Jesus Kristus och få del av honom och hans liv. Brödet och vinet visar på den generositet och det överflöd som kännetecknar både skapelse och frälsning. Vi är ett folk på väg och måltiden är en rastplats som stärker vissheten om att Jesus vandrar vid vår sida och leder oss till den framtid som Gud har förberett för alla människor. Och jag tänker att det är den här sista satsen som vi skulle titta på idag. Vi är ett folk på väg och måltiden är en rastplats som stärker vissheten om att Jesus vandrar vid vår sida och leder oss till den framtid som Gud har förberett för alla människor. När Jesus samlar ihop sina lärjungar för att fira den första nattvarden då, så är ju det för att fira en måltid som syftar tillbaka på berättelsen. Det ni skymtar i bakgrunden här lite svagt, det är ju också Da Vincis målning av nattvarden. En fantastisk skapelse. Som ju försöker illustrera det här när Jesus har samlat ihop sina lärjungar till den här första nattvarden som också är sista måltiden med hans crew. Liksom. Då syftar ju det tillbaka på berättelsen om vad Gud har gjort i Egypten. Det här var ju en måltid som redan fanns. Påskmåltiden som en judisk högtid. Att i berättelsen när Mose går till farao och begär att han ska släppa folket så finns ju liksom den här beskrivningen att Gud säger åt dem att slakta ett felfritt lamm och att de ska stryka blodet på dörrposterna och det ska vara det som skyddar mot den här mystiska figuren som kallas för förgöraren eller dödsängen som då ska gå förbi de dörrar som är bestrykta med lammets blod. Och allt det här kan vi läsa om i andra Mosebok 12. Och till slut i de här plågorna som sker en efter en, och det här hör till den tionde plågan, så säger farao till slut, ja men ni får gå. Ni får gå ut i öknen och fira gudstjänst tillsammans, vilket var vad Mose hade begärt. Och det här sker. Och sen så kan de fortsätta. När de har blivit släppta av farao så kan de fortsätta till det land som Gud har lovat dem. Det var ju kanske inte vad farao tänkte, men det var vad Gud tänkte. Och den här måltiden som de då firade i den tionde plågan med påskalammet, det blev ju någonting som man firade varje år sedan dess. Till minne av hur Gud räddade sitt folk ur slaveriet i Egypten. Det var det som var Herrens påsk. Och nu samlar Jesus sina lärjungar till den måltiden, till påskmåltiden. Men han ger den en helt ny innebörd. De har ju firat den här i många år redan. Men helt plötsligt säger Jesus, ja men nu betyder det här något annat. Nu är det jag som är påskalammet. Det är jag som kommer offras och bli slaktat för erans skull. Det är mitt blod som kommer skydda från förgöraren och från ondskan som finns i världen. Det är jag som kommer föra er ut ur slaveriet, ut ur Egypten. Vilket inte längre är en fysisk plats utan syftar på hela mänsklighetens slaveri under synden och ondskan. Så Jesus instiftar ett nytt förbund med sitt folk och säger varje gång ni firar den här måltiden så gör det till minne av mig. Men han ger oss också ett dubbelt fokus i den här måltiden. Dels så är det ju att vi ska komma ihåg vad Jesus har gjort för oss. Det syftar bakåt. Han offrade sin kropp. Han utgöt sitt blod på korset för våran skull. Och det är genom det som domen passerar förbi våra liv. När vi står under Jesu blod. Och vi kan bli fria från slaveriet. Det är någonting vi kan se tillbaka på och minnas. Men i den här måltiden så finns det också ett fokus framåt. Och Jesus betonar flera gånger när han berättar om det här för sina lärjungar. Att jag ska inte äta och dricka av det här brödet och vinet förrän Guds rike har kommit i all sin fullhet. Alltså det finns någonting att se fram emot. Det här tecknet på det nya förbundet som Jesus startar. Det påminner oss också om vart vi är på väg. Även om vi inte är där än. Så är det här måltiden en försmak av att en dag ska vi alla få sitta ner tillsammans med Jesus. I det som kallas för lammets bröllopsmåltid. Den fantastiska festen som ska ske när Guds rike har kommit till sin fullhet och Jesus har kommit tillbaka. Och i berättelsen om Egypten så placerar ju det här kyrkan då mellan att vi har kommit ut ur slaveriet i Egypten och är på väg till det land som Gud har lovat. Och det betyder ju att vi befinner oss i öknen. Vi är likt Israels folk på väg i en vandring i öknen. På väg mot det Gud har lovat. Och den här måltiden syftar oss till att påminna oss om allt det här. Både det vi har lämnat och det vi är på väg emot. Och med öknen så är det ju så här att det är ju inte alltid en superbehaglig plats att vara på. Eller hur? När Israels barn har befriats från Egypten och befinner sig i öknen så firar man ordentligt. Man firar gudstjänst till Guds ära och man sjunger lovsånger som man har skrivit för det här tillfället. Och man hade mycket att tacka Gud för. Och man fick se honom göra fantastiska saker. Och Gud gick med under hela den här tiden man gick i öknen. Och man längtade att komma fram till det förlovade landet. Så det fanns ju en massa glädje på vägen. Men man mötte också en hel del svårigheter och lidande i öknen. Man mötte nederlag och prövningar och misslyckanden och motgångar. Så till den grad att man till och med ibland längtade tillbaka till slaveriet. Och anklagade Mose och sa, varför har du fört oss hit? Och det är så att befinna sig i öknen, även när Gud är påtagligt närvarande, vilket han ju var för Israels folk. Han ledde dem både om dagen och om natten. Men det kan ändå vara ibland en eländig upplevelse. Och där befinner vi oss. Vi har ännu inte nått det Gud har lovat. Vi ser tillbaka och vi firar att Jesus har befriat oss från slaveriet och vi längtar framåt till Guds nya skapelse. Och det ger oss ett underbart hopp. Men för att hålla det här i balans så behöver vi hela tiden också påminna oss om att det är här vi är. Vi är i öknen. Vi firar ju att vi har befriats från slaveri, från fördömelse. Och vi ser fram emot en tid när ingen skuld och ingen fördömelse längre finns mer. Men vi är inte där. Och i det här livet, i öknen, så har vi ibland svårt att tro att vi verkligen är fria från fördömelse. Att vi verkligen är förlåtna helt och hållet. Och vi ser bakåt och vi firar att vi är fria från slaveriet under våran gamla natur, som Bibeln kallar det. Där vi kämpar med ondska och synd även i våra egna hjärtan. Och vi ser fram emot en tid när vi aldrig behöver brottas med det här igen. När det är ett minne blott. Men vi är inte där än. Utan vi befinner oss i öknen. Och här behöver vi vara ärliga med att ibland så är det en kamp för oss. Och vi kan se bakåt och fira att vi är fria från slaveriet. Som handlar om främlingskap och skilsmässa från Gud. Där vi var bortvända från honom. Och vi kan se fram emot en tid när Guds närvaro är total och uppfyller allt. Men vi är inte där än. Utan vi befinner oss i öknen. Och då måste vi vara ärliga och säga att ibland så känner vi inte Guds närvaro så där tydligt som vi skulle vilja. Även om han lovar att alltid vara med och att han inte är långt borta från en enda av oss. Så upplever vi det inte så tydligt som vi skulle vilja. Ibland kan vi överväldigas av känslan att Gud har nog lämnat byggnaden och övergett oss. Så kan det kännas ibland. Och vi måste vara ärliga med det. För vi befinner oss här. Och vi ser bakåt och firar att vi är fria från slaveriet och främlingskap inför varandra. Det är fantastiskt bra att vi får lära känna varandra mer och komma djupare tillsammans. Men många gånger så känner vi ett främlingskap inför varandra. Vi kan se fram emot en tid när alla de här murarna kommer vara nedrivna. Allt det som skiljer oss människor åt. Alla murar av kön och etnicitet och social klass. Allt det där som vi kämpar med. Fördomar av eller praktiska konsekvenser av. Det kommer vara avskaffat en dag. När Gud har rivit ner det. Men vi är inte där än. Och här kämpar vi ibland med de där skiljelinjerna och fördomarna. Och Bibeln berättar ju att Jesus förde oss ut ur ett slaveri under sjukdomar och förtryck och till och med död. Och vi längtar till den dag då cancer och åldrande och död inte längre existerar. Som Gud har lovat att det är så hans nya skapelse ser ut. Men vi är inte där. För sjukdomar och åldrande och död drabbar oss fortfarande. För vi befinner oss i öknen. Och ibland är det inte en behaglig plats att vara på. Och som Guds folk så är vi kallade att manifestera så mycket som möjligt av det som Gud har lovat redan nu. Så mycket vi kan. Att visa upp det för världen. Att det finns ju en fantastisk skönhet i det som Gud har tänkt. För alla människor och det vi är på väg emot. Och samtidigt måste vi förstå att även de bästa av upplevelser här och nu är bara ett litet fragment av det som ska komma. Även när en människa får ta emot helande i det här livet, vilket är fantastiskt. Och vi gläds och vi firar. Och det demonstrerar ju Guds enorma godhet och makt. Men så småningom så åldras och dör den människan ändå. Och vi måste hålla upp båda de här sakerna samtidigt. För att få balans i våra liv. Och det här är inte alltid så lätt. Det här är ju en så kallad kreativ spänning mellan att vi redan nu kan få uppleva fantastiska saker som Guds rike består av. Men vi är inte framme vid dess fullbordan än. Utan vi befinner oss i öknen. Och risken är ju å ena sidan att vi tänker och överbetonar Guds seger på ett sätt som att den vore helt realiserad redan. Och då blir vi någon slags löfteslandskristna. Som går omkring i det här livet med påklistrade leenden. Som att allt alltid är bra hela tiden. Det är då i ett sånt tänkande som man tenderar att tro att har jag bara tillräckligt med tro och håller fast vid allting som Gud har sagt, då kommer jag aldrig bli sjuk. Jag kommer alltid vara rik. Och jag kommer hela tiden att må bra. Och allting kommer vara bra. Och allt annat är bara ett tecken på att jag inte tror tillräckligt. Och allt det här kommer ju vara sant en dag. Att vi har en enorm rikedom att se fram emot. Att vi kommer att få leva i en värld där sjukdom och död och åldrande inte längre finns. Men vi är ju inte där. Och går man igenom en svår prövning och en hemsk ökenupplevelse omgiven av människor som är löfteslandskristna, då känner man sig väldigt nedtryckt. Inte nog med det jag går igenom. Det är dessutom förmodligen mitt fel. För att jag tror inte tillräckligt och håller fast vid Guds löften tillräckligt. Vi ska absolut fira att vi är fria från Egypten. Men vi måste komma ihåg att vi är ju inte framme än vid allt det som Gud har lovat. Å andra sidan, om vi inte firar tillräckligt och sätter fokus på allt det som Guds rike består av, då blir vi någon slags ökenkristna. Som låter eländet i öknen och skapelsens fallna tillstånd definiera allting i våra liv. Vilket gör att vi lever utan hopp om att det någonsin kan bli annorlunda. Så vi behöver fira och hålla upp det samtidigt som vi förstår att vi inte är framme. Och det här är ju inte alltid så lätt. Men Jesus, han har ju kommit för att vi ska ha ett liv i balans. Under tiden vi är på väg mot allt det som Gud har lovat så behöver vi ha ett liv i balans. Han har absolut gett oss anledning att fira i obeskrivlig glädje och gett oss en frid som övergår allt förstånd. Det här säger Bibeln och det är ju sant. Och det ska vi ta fasta på. Och en dag kommer vi uppleva det i ännu större omfattning. Men vi måste ju också kunna ta del i vad som pågår i den här världen. Med barn som säljs som sexslavar. Eller kvinnor som våldtas i krigets Ukraina. Eller människor runt omkring oss som kämpar med allt från sjukdom till arbetslöshet till vad det nu kan vara. Utan att leva med ett ständigt påklistrat leende. Gud vill ju inte att vi ska låtsas och spela teater. Utan att vi ska ha ett liv i balans. Och då kan vi leva med Guds frid och glädje. Och ändå erkänna att livet i öknen faktiskt är tufft många gånger. Men att det är mitt i de erfarenheterna som vi kan få uppleva Guds frid och glädje. Vi behöver aldrig fördöma oss själva för att vi inte är lyckliga dygnet runt bara för att vi är kristna. Det finns ingen sån förväntan från Gud, utan det är så här verkligheten i öknen ser ut. Och ibland behöver vi acceptera det. Sen finns det absolut tillfällen när Gud utmanar oss att jobba hårt för förändring. Att lyfta saker i bön, att arbeta för att saker ska vara annorlunda här och nu. Och be Gud gripa in och göra under. Det ska vi fortsätta med. Men det finns också tillfällen när vi inte kan bära hela världens bördor på våra axlar. Utan acceptera att det är så här det ser ut. Och märka att det finns faktiskt en frid i det. Där jag förstår att det är inte jag som är Gud. Jag behöver inte bära allt det här på mina axlar. Mitt i öknen så kan vi se både bakåt och framåt. Och veta att det kommer inte alltid se ut så här. Och veta att Guds nåd är oss nog. Oavsett vad vi går igenom. Du är omsluten precis där du är i din ökenvandring, oavsett om du går igenom perioder av glädje eller svårighet eller lever med människor runt omkring dig som går igenom glädje eller svårighet, så är du omsluten av Gud oavsett. Och står du i omständigheter just nu som du känner att jag kan inte riktigt bära det här själv och jag kan inte påverka det som orsakar det här, så kan du i frid och förtröstan överlämna till Gud de sakerna. Utan att det är ditt ansvar att bära, utan att det är ditt ansvar att tro tillräckligt eller be tillräckligt. Vi kan alltid vara ärliga mot Gud. Och genom att vara det och låta hans nåd och kärlek omsluta oss oavsett vad vi går igenom, då tror jag vi kan hitta fram till en fantastisk attityd och ett liv i balans. Där vi kan acceptera det faktum att vi lever i öknen. Men ändå leva med en förtröstan om att Gud kommer leda oss ända fram. Och för det behöver vi möta honom. För det behöver vi den här måltiden. Vi behöver påminnas om att nu sätter vi oss ner längs vägen. Nu hittar vi skuggan någonstans och nu delar vi den här måltiden tillsammans. Och ingen av oss går ensamma på den här vandringen. För Gud går med var och en och vi går också tillsammans. Och det ryms i den här måltiden. Det är en av de sakerna som ryms i den här måltiden. Vi kan återkomma till säkert 20-30 andra predikningar utifrån den här korta texten vi har skrivit i församlingsordningen. Men det var det jag ville skicka med idag. Vi ber.